I dagens Skolsverige pratar vi om året som har gått. Vi tittar på de mest diskuterade ämnena och pratar och försöker summera det här året utifrån ett skolperspektiv.
Mm. Och vill du veta mer om den här podden så går du in på vår hemsida skolsverige.com. Passa gärna på att gå in på iTunes och ge oss ett omdöme så vet vi vad vi kan göra bättre nästa år. Och då rullar vi vignetten.
Nu är det jul igen och nu är det jul igen och julen bara en till påska.
Har du kommit över din julmatskoma?
Ja, det har jag kanske. Jag äter ju nästan bara sill.
Ja, du gör det. Det är ganska smart att klara man sig. Är man som jag, vegetarian, då är julbord inga problem. För att det är nämligen 90% som bara borta.
Ja.
Så äter man potatis och vörtbröd och inte så mycket annat. Och så känns det som att man bor på utvandrarnas tid någonstans. Nej, det finns jättemycket bra vegetarisk julmat. Särskilt om man har en lillebror som är vegan och mästerkock samtidigt.
Ja, men det är bra. Det är bra.
Nej,
men
så jag, mina problem är lösta.
Nej, men bara jag får sill och potatis så är jag nöjd. Gärna några olika sorter. Och sen får de andra äta vad de vill. Det skiter jag i.
Bra.
Ja, så det är bra.
Det är en podcast som inte handlar om mat utan som handlar om skolan. Och i vanliga fall har vi lite korta nyheter och sen har vi lite tema och så har vi lite elevkrönika. Men det här är ett specialavsnitt.
Ja.
Det är någonstans årskrönikan.
Oh, ja.
Det heter årskrönikan.
Ja.
Det här är Skolsveriges årskrönika, avsnitt nummer 39.
Ja, det är lite coolt.
Det är ganska coolt.
Ja. Jag tänker ju det här direkt när du säger så här årskrönika så tänker jag på två.
Mm.
Jag tänker på dels den här som går på, är det på juldagen? Är det idag? Nej, det är på nyårsdagen va? När man får se året med kungafamiljen.
Åh, nej.
Nej, det är på nyårsdagen är det.
Ja, just det, precis.
Och så får man se vilka byggnader de har invigt och så. Det tittade jag på en gång när jag var liten med en väldig royalist.
Berättade jag att han var i det samhället som jag jobbar i?
Vem?
Kungen.
Alltså, nej.
Nej, det är fantastiskt. Det blir lite sidospår från början, men vi får ta det. Och det har hänt det senaste året, så det gills som en årskrönika. Nej, jag var på internetdagarna en måndag i november.
Ja.
Samma måndag i november som jag åkte till Stockholm, så åkte kungen till Göteborg.
Oh.
Och han var på Chalmers och kunde prova elbilar och det var fint. Men han var också utbjuden till Jonsered, det lilla samhället där jag jobbar.
Mm.
1000 invånare och en kung, uppenbarligen. Sist det var en kung där lär ju varit 1902 när Oscar är skyddsamma. Det kan ha varit någon där sen dess. När vår skola fyllde 150, 1976 kanske, så bjöd vi in kungen och drottningen för att komma och fira skolan som fyllde 150. Ganska ovanligt att det var så.
Mm.
Någon tänkte att vi skulle bjuda in kungen och drottningen. Kungen och drottningen svarade tack så mycket, tackar ödmjukast, tack så mycket. Vi kan tyvärr inte komma, men här är en inramad tavla på oss. Det är sant. Och den här inramade tavlan sitter på personalrummet. Lite grann som en minne över hur hovet svek oss i vår tid av nöd.
Ja.
Nej, ska vi inte säga. Men hur de svek oss i den grejen.
Ja.
Så nu, 26 år senare, så kommer han till Jonsered. Vet du vad han gör då?
Nej.
Han inspekterar laxtrappan.
Jaha.
Och så åkte han upp till herrgården och hade lite möten. Och sen så åkte han in till stan.
Ja, ja.
Herrgården förstår jag, för det är där kungar ska vara. Men att liksom lalla runt som någon sorts överklass upp och bara kolla in laxtrappan och bara, här är det bra med lax. Och så åkte han vidare. Då tänker jag att så är det.
Ja, men så du får titta på årskrönikan nu då. Så det får du se på laxtrappan.
Är med där.
Ja, du kanske är med där.
Jag är inte bitter över det. Nej, laxarna är värda den här framgången.
Absolut. Men en annan krönika som är också är ju Agnetas,
nej, du tänker
Agnetas nyårskaramell.
Går den fortfarande?
Ja, det vet jag inte. Men jag tänker att den går. Jag har knappt sett den. Men då är det väl så här bloopers. Så jag tänker, är det det vi ska sända idag?
Nej, vi har inga bloopers. Karin, vi bara sänder det live.
Ja, vi bloopar aldrig.
Nej. Det är sant. Vi har kanske en annan blooper om man tänker efter. Däremot har vi någon sorts årskrönika för att sammanfatta året i Skolsverige, året för oss och året så.
Ja, och så tänker jag också så här att det finns en poäng för att kunna ha utblick över vad vi förväntar oss nästa år. Så behöver man lite summera, vad hände i Skolsverige under året som gick?
Precis, så det hänger ihop. Den här veckan så kör vi året som gick och sen nästa avsnitt som vi släpper redan om några dagar. Då är det lite så här framåtblickar.
Mm.
Och det här året börjar ju. Om man ska, det började ju fel. Det hände massa grejer. Men en grej som är ganska tidigt i året, det var den här debatten om skärmtid. Kommer du ihåg det?
Mm.
Det var Elsa Dunkels och så var det någon jäkla barnläkare som jag inte vet namnet på, det är jag ganska nöjd över, som hamnade i diskussion om det med skärmtid, för det var någon läkare som sa ifrån. Det var igen någon läkare som bara, nej, det är farligt, nej.
Och jag tycker alltid det är så jobbigt, för att jag har lite körigt med den där med skärmtid, ska jag säga, bara så att vi är klara med det. Jag får alltid lite dåligt samvete varje gång den frågan tas upp. Jag blev ju mamma i den där perioden när man hade liksom så här att de ska sitta en, så skulle man ha äggklockan på och så skulle den ringa och så skulle de gå därifrån och sådär. Och jag orkade ju aldrig ha någon äggklocka. Och det var ju dumt.
Precis, och hela den här diskussionen, det var egentligen i mars någon gång. Och då var det någon läkare som var så här, åh, skärmtid, bla bla bla. Och Elsa Dunkel skrev ett skitbra svar om att så här, skärmtid är ett förlegat begrepp. Det är helt värdelöst att tänka på det, för att vi gör inte, alltså, när vi uppkopplar det mot internet, det är inte längre en isolerad händelse. Det var det när jag var liten, när vi gick ner i källaren till datarummet och satt oss och datade.
Men nu liksom, vad gjorde ni, sa ni?
Vi datade, vi spelade spel. Vi, liksom,
vi datade, var på internet. Det var gulligt.
Ja, men det är väldigt bra. Ja. Jag tänker att det är en skön grej. Ja. Där kunde man isolera tiden när man sitter vid en skärm. Men om man kollar på den, där sitter man vid en skärm nu. Det gör man ju hela tiden. Alltså, när jag åkte hit idag så fick jag köpa min sms-biljett via min mobil. Ska det dras av min skärmtid då? Ja. På bussen så satt jag hit och kollade manuset, för jag ville peta in lite grejer. Just det som min skärmtid, ja. Just nu då jag, vi sitter framför en skärm och spelar in det här. Men vi sitter ju och pratar med varandra. Det är ju den huvudsakliga aktiviteten. Men det är ju skärmtiden då. Alltså, det, kan man isolera livet på, framför en skärm och annat liv? Nej.
Och det är samma sak blir ju faktiskt när de sitter och spelar Minecraft. Jag hade det hade jag faktiskt och framförallt i det var det jag försvarade mig med när den här diskussionen var. För att då sitter de hemma hos mig med varsin padda och bygger värsta världen i Minecraft ihop.
Ja.
Och då blir det så här, ja, men är det bättre då om de sitter med Legot som står bakom dem?
Ja, men precis. Och det där tycker jag är så intressant, för att vi... jag vet inte om jag berättade det, men min bror jobbade förut på det företaget som gör Minecraft. Han har liksom varit inblandad i det sen det var litet eller så.
Det är cool.
Så att liksom, vi har haft det som en grej innan... Nej, nu låter det väl tipsen. Vi hade, när det höll på att bli stort, då var det liksom en grej vi gjorde i mellandagarna. Jag, min mamma, min pappa, min bror, min syster, vi spelade tillsammans. Så det var en ballgrej, för att liksom, då fick mina föräldrar lära sig vad min bror har gjort och liksom vad han jobbar med och så. Och jag tycker det är så intressant hur det blir en, alltså, bara för mig, nu är vi vuxna så de har inget liksom inflytande över den grejen, men det blir inte så här, aha, vad gör de nu, utan det blir ett sätt att mötas, det blir ett sätt att umgås, det blir ett sätt att liksom alternera. Annars hade vi kanske spelat brädspel, jag vet inte, eller kanske liksom kollat på någon film tillsammans. Vi har mötts i någon annan kulturform. Men här blir det att vi möts istället i någon sorts Minecraft-lan, vilket är, det finns en bit frustration i det, alltså någonstans. Min farsa blir förbannad över att han inte liksom, att han blir jagad av någon liten grej som spränger sig själv, och han kan inte bygga den grejen han vill bygga liksom så. Men det är en grej som kommer hända alltid. Han blir förbannad när vi spelar Carcassonne, det här brädspelet också, för att städerna blir så fula liksom. Är du med? Så det är ganska genomgående någonstans, så att säga.
Men jag tänker att om man nu ska liksom dra det till det här året, vad är det liksom som har hänt det här året? Så är det väl att vi har blivit lite mer digitala. Vi måste hela tiden förändra vårt förhållningssätt till det digitala, precis. Och till de här skärmarna, för att det är ju så att vi lär oss lite mer om vad den här digitaliseringen faktiskt gör för oss.
Ja. Och den här debatten var ju helt meningslös och så jäkla taskig. Alltså svaret som den här läkaren gav Elsa Dunkels var så här, aha, och var det hennes vetenskapliga artiklar om där, och sökte med flit i en databas för medicinska artiklar, fast att han vet att hon är docent i pedagogiskt arbete. Så att liksom, det är en jäkla låg nivå, och liksom det blir drev och det värsta grejen, och jag fattar det taskigt och så. Men någonstans, finns det någonting positivt som har kommit ur det, så är det i så fall att jag upplever att en stor del av lärarkåren har tagit ett stort steg fram i att förstå, alltså, hur vi behöver förhålla oss till elevers internetanvändning, eller liksom så att det är faktiskt rätt många som förstår att skärmtid är en kass grej. Man kan inte tänka på det sättet. Det är inte alla som är det. Det är fortfarande en realitet att liksom många lärare tänker på det sättet, men fler och fler har fått upp ögonen för det. Det är en snöboll som har börjat rulla i mars och som fortfarande håller på att rulla, och
Ja, och vi måste börja diskutera det, och vi måste faktiskt möta våra elever på de arenorna där de är. Mm. Jag märkte en jättestor skillnad när vi flyttade ner en kurs som jag undervisade i, som heter Medier, samhälle och kommunikation. När de stod, jag hade dem i årskurs 3 i våras, och nu så flyttades den ner till årskurs 1, så jag har dem i 1 nu. Och de använder helt andra plattformar än de i årskurs 3 gjorde när de tog studenten. Och det bara på de 3 åren händer det jättemycket i deras internetbeteende. Och det är jag inte med där och ställer mig och undrar hur gör ni? Varför då? Och hur? Och nej. Då blir det väldigt svårt att nå dem.
Ja, så är det. Det är en grej som är det. En stor diskussion. En annan stor diskussion. Och det, en annan diskussion inom den lilla begränsade området som ändå är ett par tusen lärare. Kanske 10 000 lärare eller något sånt.
Ja, det är lite till tror jag. Jag tror det är faktiskt 15.
Som är på Twitter. Är det så? Ja, okej. Hur som helst, de lärarna som är på Twitter, det var den här diskussionen, hashtag tonen. Det fanns också på Facebook. Alltså det var en ganska konstig grej. Men den kom någonstans på vårkanten också. Det handlade väl lite om hur man pratar med varandra, vilket diskussionsklimat man vill ha.
Det var ja, snällt, och liksom, hashtag tonen blev ju liksom att lärare var synnerligen mer dömande än andra. Och lättkränkta.
Vilket jag tror är återigen ett uttryck för liksom det diskussionsklimatet vi har. För att diskussionen som är i Facebookgrupper, i Twitter, i så. Det är inte alltid en professionell diskussion. Det kanske är så att det inte heller är ett forum för professionella diskussioner, det vet inte jag. Men det har varit, kritiken var väl någonstans där. Och det var väl lite som att definiera det som att så här, vad är det som gör att fler och fler lärare tystnar och inte deltar? Och liksom så här, vad är det som gör att vi jagar bort folk som, finns det längre behov av, eller finns det en vilja längre att bredda den gruppen, eller är vi här för vår egen skull? Det var en massa sådana metadiskussioner. Och det intressanta med det var att det var en grej. Det blev väldigt liv fram och tillbaka för många som kände sig, jag vet inte vart. Och sen så bara dog det ut, tror jag. Eller pratar vi längre om den diskussionsklimatet vi har? Eller har det blivit bättre? Är det löst? Eller är det så att folk har gått vidare? Eller är det att tillräckligt många människor har slutat? Eller vad är det?
Nej, men jag tänker ju så här att jag har väldigt sällan, alltså, och nu ska jag vara jätteärlig, jag har väldigt sällan haft jobbiga diskussioner med på internet. På allvar. Jag har nästan aldrig haft blivit påhoppad utav andra lärare. Jag har nästan aldrig, om vi ska nyansera den, alltså jag har, eller det har jag alltså i princip aldrig. Ja, vi har haft en diskussion, men man har liksom, och ja, vi har haft olika åsikter, men jag har inte känt mig påhoppad, och jag tror inte att jag har hoppat på någon annan. Kanske varit lite kort i mina svar eller inte svarat alls. Däremot så vet jag ju att jag har blivit påhoppad av till exempel Rebecca Uvell som är en opinionsbildare på alltså, liksom,
Timbro?
Nej, det är hennes man som har varit vd för Timbro, men,
ja.
Men hon är en liberal ganska ultraliberal människa, och hon har ju hoppat på och varit direkt obehaglig. Och alltså riktigt, riktigt obehagligt.
Så din poäng är att liksom, det är inte någonting unikt för lärarkåren?
Nej, utan visst, jag tror snarare liksom att och sen har ju liksom diverse rasister hoppat på i olika sammanhang.
De är ju där de är.
Ja, och det får de väl göra då, tänker jag.
Men det tycker jag är intressant, för jag har aldrig någonsin blivit påhoppad av någon rasist.
Nej, men du har kanske inte skrivit.
Nej, men jag har inte gjort det heller, men jag funderar också på om det finns en könsgrej i det. Men absolut,
det visst, finns
jag
det
är inte
säkert
lika tydligt
också.
Antirasistisk, jag förstår grejen.
Nej, men jag skrev ju en debattartikel som
ja,
var ganska antirasistisk.
Jag vet vad du menar. Och den, alltså, så här, det blir ju tryckt i GP och grejer, så det var väl lite liksom där någonstans.
Ja.
Hur som helst, hashtag tonen, vad hände med den?
Jag vet inte, men jag tror att det var lite bra att diskussionen togs, kanske.
Och det var
och
bra att den släppte den.
Ja, det var bra att den dog ut, så tror jag.
Det tror jag med.
För att, inte för att vi löste något, utan för att det var bra att vi pratade om det. Och sen när vi hade pratat om det så insåg man väl att det var en liten ankdamm. Så, tror jag.
Japp.
Men du, sen
nästa diskussion.
Nästa diskussion har varit under det här året är väl att lönerna för lärare går bra nu.
Det går uppåt. Och det är inte så mycket en diskussion, så mycket som är till fakta. Jag menar, när man utvärderar det senaste avtalet och liksom vi har haft så har vi fått mer än andra alla år i genomsnitt. Det tycker jag är ganska intressant. Det var ju bara för några månader sedan som lärarna gick ut och gjorde en deal med SKL innan vi ens har kommit igång med hela nästa avtalsrörelse. Att vi förlänger det 2 år till. Vi bara kör på samma siffrorlösa avtal. Vilket en del traditionellt gråfackliga människor bara, nej! men kollar man på liksom arbetsmarknadskrafter, kollar man på liksom behovet av lärare just nu, så finns det ingenting som säger att vi skulle ha en sämre löneutveckling de kommande åren. Och det är strategiskt jäkligt smart att bli klar med det här innan alla andra. För då är det ingen som kommer gnälla över att vi vill ha som lärarna, den här gången får lärarna stå tillbaka. Utan nu kan vi bara gå fram och säga okej, vi är nere, vi kör samma som förut. Vi kopplar bort, liksom så. Nu är vi klara, fint. Vi har inte ens ett industriavtal längre, vilket brukar vara normen. Vi bara kör på samma då. För att SKL är nöjda att få den här borta. Att liksom bli klara med lärarna någonstans. Och vi är nöjda för att det går ganska bra just nu. Och SKL är en av flera aktörer som faktiskt vill göra bra saker för lärarna. Eller så. Ja,
men vi fick ju också en OECD-rapport som sa ge lärarna högre lön. Så det har ju liksom hjälpt det här året.
Plus att vi har haft metodiskt liksom opinionsarbete i många, många, många år. För att få fler lärare och fler politiker och fler liksom alla att prata om att säga, lärarna behöver tjäna mer. Det är någon sorts allmän gods, oavsett vem man är i den diskussionen.
Och någonstans så är det väl så. Med tanke på, det var faktiskt så för några år sedan när jag var nyexad lärare och skulle ha lån till mitt hus. Då visade det sig att jag har ju väldigt höga studielån. Och den lönen jag hade var ju inte alls i relation till de studielånen, kan man säga. Så att han bara tittade på mig, vad har du gjort? Ja, men jag är lärare, så här. Och han bara, okej. Och så fattade ni, alltså det gick ju inte ihop i hans kalkyl ens. Och då, liksom 5,5 år på högskolan lönade sig inte, kan man väl säga, då med den lönen jag hade då. Men det har rättat till sig, kan vi säga.
Och det lönar sig mer och mer. Lärarlönen är på väg upp ganska ordentligt. Eller så. Det finns ingen människa som tjänar. Jag har en kompis som blev lärare som tog examen för kanske ett år sedan ungefär. Hans ingångslön ligger ungefär 8-9 tusen högre än vad jag gick in på. För 7 år sedan. Och det är inte obetydliga siffror.
Nej, men det är bra.
Det är bra.
Och jag tänker att det är bra. Och att det, liksom, det känns schysst på något sätt. Det känns ju bra att vara lärare på ett sätt. Och jag tänker
och man har gått från att snacka massa till att faktiskt göra saker. Ja. Alltså, om man kollar på regeringen så skjuter till 3 miljarder till. För det ska vara lönesatsningar. Alltså, oavsett vart det landar och hur det blir så tänker jag att det händer grejer på det området.
Och det är dels det och sen också det här att jag tycker att man mer och mer börjar tycka att man lärare är ett schysst yrke. Alltså det här för det vidare kampanjen på Skolverket. Det här att man får liksom följa olika lärare och att det här det är en liksom, ja men nu tar vi tag i det här. Vi är positiva kring, jag tycker man ser mindre och mindre. Alltså man känner sig starkt i sin profession på ett sätt.
Det är många människor som förstår att lärare är viktiga. Och det är ganska självklart, men det har inte alltid varit så. Man har snackat mycket skit om lärarna förut.
Ja, och det är ju inte så länge sedan. Alltså jag tänker att hela när jag började att prata skola offentligt våren 2013, då sa man ju varannan mening att lärare är skit. En av de mest delade texter jag någonsin har skrivit var ju att det var mitt fel. Jag hamnade ju till och med i rapport med den texten för att jag sa att jag kan ta på mig att det är mitt fel. Jag kan ta på mig alla lärarnas fel. Så har vi pratat färdigt om att lärare är kass. Och det är ju faktiskt 2014 tror jag.
Så någonstans är det här året där. Men jag fattar.
Det är bra. Det händer saker. I det år har jag inte behövt bli så arg på så många.
Det är liksom ett utvecklingsmål. Vi har en lista på en hemsida. Vilka är Karin arg på just nu? Den krymper hela tiden. Nej, det är inte så.
Det är inte sant. Det är inte sant. Hon blir arg hela tiden.
Vi publicerar ingen sån här lista. Ni kan vara lugna. Däremot en grej som det inte händer så mycket med. Kanske, vad vet jag. Nej, där det inte händer samma liksom, så här blixtnedslag. Det är det här med skolutveckling.
Nej.
Det är ganska fascinerande. Det går bättre för lärarna, men går det bättre för skolan? Kanske. Kanske inte.
Nej, och det är ju liksom sådär, tar vi ett helhetsgrepp om den där skolutvecklingen, funderar jag på.
Men vem är det som ska göra det?
Ja, men egentligen så är det ju staten, skulle jag säga. Alltså
ett ökat statligt ansvar någonstans.
Alltså att ta ett helhetsgrepp om vad vi ska fokusera är ju naturligtvis en statlig idé.
Men kan alltså anlägga inriktningen. Alltså man behöver inte tänka så att vi måste förstatliga skolan.
Nej, det handlar bara om
att liksom inriktningen kommer statligt för att alla skolor ska vara åt samma håll.
Ja, men jag brukar ju prata om du vill ha effekt i skolutveckling så måste vi bestämma oss för att vi måste göra. Alltså skolutveckling sker om lärare arbetar tillsammans och utvärderar undervisning. Och då kan den vara digital och den kan vara analog och den kan vara i olika ämnen och den kan vara på olika sätt. Ämnesövergripande och hit och dit. Men för att utveckling ska ske effektivt så måste det finnas tid och fokus. Dels på fokus på att göra bättre undervisning och tid på att faktiskt göra bättre undervisning. Att fokusera på att göra bättre undervisning och utvärdera den undervisning man har och så vidare.
Mm.
Och för att det ska finnas så måste ju en rektor förstå att okej, de behöver 2 timmar i veckan att skolutveckla.
Mm.
Och sen är det okej, då är det ju då ja, och då måste den liksom implementeras att det är så varje vecka. Att det ligger liksom i tiden. Och sen är det ju då och då måste förvaltningen fatta att ja, men då kan de inte undervisa och ha så många klasser. För då måste det ju faktiskt finnas de här timmarna. Och då måste ju faktiskt kommunpolitikerna förstå det och skjuta till de pengarna som det faktiskt blir. Alternativt organisera om eller fundera på hur ska vi lösa det opinionsmässigt. Kanske fördubbla klasserna, sa jag inte högt. Men alltså någon form av politisk vilja. Hur gör vi så att lärarna utvecklar undervisningen mer? Och på det sättet så måste ju Skolverket leda det tåget. Och det måste de göra på uppdrag av staten. Alltså Gustav Fridolin. Och den organisationen har jag inte fått så där tydligt som jag trodde nog skulle komma tydligare. Men
han har ändå pratat om det och den här nya regeringen har pratat om det i under valet.
Ja, men samtidigt så är det ju så att om man nu, det har ju varit lite annat att fokusera på det här året kan man ju säga. Men
det var lite annat. Det hände lite grejer. Men visst, jag förstår grejen och liksom så här, det. Fridolin sa att han skulle förändra skolan på 100 dagar och det, jag vet inte. Alltså det, där någonstans, den utvecklingen har inte riktigt kommit än. Och det kanske är nästa steg, det kanske kommer den kommande tiden, men där behöver det hända lite mer. Och där kan vi efterlysa alla möjliga olika parter. Och någonstans tänker jag att ett grundproblem med det är att vi har en sån otrolig polarisering. Vi har en sån otroligt polarisering mellan liksom 2 olika fackförbund och massa olika politiker. Och det finns inga breda skolöverenskommelser och en del av det gör att det finns inte så mycket som händer med skolutvecklingen. Jag menar, okej, undantaget är kanske mattelyftet och läslyftet, som är liksom de processerna som har pågått i läslyftet inne på sitt första år, riktiga år, tror jag. Och mattelyftet inne på sitt tredje riktiga år. Det ska avslutas till sommaren. Alltså jag funderar den, de startar pengarna. Och det är väl en grej som är bra, som har hänt de senaste åren, men det känns mer Skolverket än att det känns som staten, om man ska tänka.
Ja, men Skolverket får ju sina uppdrag från staten. Så på det sättet så är det ju det.
Jo, men det känns som att det är mer att Skolverket levererar bra grejer, mer än att staten ber om bra grejer.
Ja, fast det kan de ju inte göra om de inte liksom... Alltså
nej, men jag förstår hur det känns som att det funkar. Men jag tänker fortfarande att jag ger mer cred åt Anna Ekström och crew än åt Fridolin och crew.
Ja, för det kom ju... Dessutom borde ju faktiskt Björklund få lite cred för det då i så fall. För han drog ju också igång mattelyftet.
Ja, visst.
Det som man faktiskt har då i skolutveckling som har skett det här året, som jag lite har hamnat i skymunden, förmodligen beroende på att det är skrivet lite luddigt. Det är att den 4 juni 2015 så släppte man från regeringskansliet Samverkan för bästa skola. Och då sa man då att regeringen har idag gett Skolverket i uppdrag att sluta överenskommelser med huvudmän för att genomföra insatser på skolor med låga kunskapsresultat och särskilt tuffa förutsättningar. Uppdraget går under Samverkan för bästa skola och innebär en helt ny del i statens relation till att ge stöd till skolhuvudmän.
Så det är bra. Frågan är vad det kommer att leda till. Det här var i juni. 6 månader senare har jag fortfarande inte hört någonting om det.
Jo, det var ju det. Så att varför jag noterade det nu för några veckor sedan var ju att på Gustav Fridolins Instagram, som jag faktiskt följer, så hade han varit i en skola i en kommun. No shit, det var, den låg i en kommun. Men, och där som just hade fått det här stödet. Han hade varit i Söderberke.
Ja, där har vi en fin kyrka.
Och de i detta Smedjebackens kommun så har man då slutit ett avtal för att då öka på det systematiska kvaliteten.
Vet du vad jag tänker? Vi borde åka till Söderberke.
Ja!
Av flera skäl.
Vi
sätter upp det som en peg och så kollar vi lite på vad som händer, för att det där är bra grejer.
Precis.
Det är en bra grej, man ska credda något igen. Jag tänker lite som ett sidospår. Fridolin har Instagram, han har inte Twitter och så. Nej. Varför skaffa inte han ett Snapchat och spela? Han borde skaffa Vine och spela in 6 sekunders videos till kidsen. Han känns som den ministern som skulle kunna göra det. Tänk på gott, 100% på gott.
Ja, det hade varit coolt. Eller
du vet, Obama har så här, liksom, presidenten i USA har sedan många år tillbaka så här, veckans radio, liksom lördagsintervjun i Ekot, typ, fast bara presidenten som pratar.
Ja.
Varje vecka. Och det har varit radio, nu började lägga det på YouTube. Och det är så här, så. Mm. Ett av kommunikationsmedlen som finns. Han skulle ju starta samma sak för typ Vine. 6 sekunders meddelandet från chefen. Plugga hårdare! Whoa!
Ja, eller jag tror på er. Eller,
ja, eller, så här,
eller bara typ, yo.
Typ Söderböke och sen inget mer.
Nej.
Han har ju ingen hiphopare potential. Det är väl skitminsamt. Han får göra något annat med stilen, men ändå.
Det har jag.
Vines. Jag tänker han borde vina mer. Heter det så?
Vina mer.
Vina mer. Han borde vina mindre, han borde vina mer. Ja. Hur som helst, vi går vidare.
Det gör vi.
En grej som har blivit större är det med värdegrundsfrågor. Det blir något vi diskuterar mer och mer på många olika sätt eftersom det händer skit i världen.
Ja, de har i alla fall blivit väldigt mycket mer centrala sen. Frågan om vi har kommit längre i den diskussionen.
Men det tror jag vi har gjort per automatik utifrån att vi inte håller på med den här diskussionen så himla länge. Alltså någonstans under höstterminen kanske mer som vi har pratat om det.
Ja.
Det har varit en diskussion allt från så här, hur pratar man med elever om svåra saker. Vi hade liksom så, till att liksom på något sätt säga saker som händer i världen till saker som händer i Sverige och så. Det där är, det finns ändå orsaker för oss att börja lyfta värdegrundsfrågor på ett annat sätt. Och det är bra. Och det kan bara vara en sån grej som att du skickar en länk till mig häromdagen om att säga Sverigedemokrater är betydligt mer intoleranta. Och att de är liksom, grejer med Sverigedemokrater är inte att de är så här kritiska mot etablissemanget och så, utan det är faktiskt att de är rasister. De är ganska övertygade rasister. Det var någon forskningsstudie som visade det. Och då tänker jag att så här, det aktualiserar någonstans vårt behov av hur vi undervisar om vårt värdegrundsuppdrag. Och även om inte vi hittar några lösningar på det, så har vi ändå kommit igång med det här, måste vi prata mer om.
Ja, och jag vet ju att jag funderar jättemycket kring att när jag gick på gymnasiet på 90-talet så hade vi ju hela tiden olika kampanjer. Rör inte min kompis.
Ja,
det var ju på 80-talet. Och liksom hela tiden. Vi såg olika filmer. Schindler's List. Och vi hade liksom omvända nynazister på skolan. Alltså som inte var nynazister längre. Och hela tiden ett aktivt sånt arbete. Som var liksom ingenting som skolan själv behövde ta ansvar för. Utan det kom uppifrån på något sätt. Och det där funderar jag jättemycket på, för att nu så är ju rasismen, man står inte i bomberjacka med rakat huvud och går i led idag, utan nu gror den och den är mycket mer svår att ta på, och därför så behöver vi nog, så funkar kanske inte de här stora kampanjerna, men vi behöver fundera på hur fanken ökar vi toleransen igen? För vi har varit och vi är väl ett av världens mest toleranta länder. Och för att vi ska finnas till och att vi ska må bra i det här landet, så måste vi ju fortsätta vara toleranta. För det är ju faktiskt det som vi vet är ett demokratiskt samhälle. Och det är
precis
det vår skola
precis
bygger
så.
På.
Och det är något vi behöver bygga vidare på. Så det är något att komma tillbaka till. Hur jobbar vi med det och hur möter vi det utifrån att det har förändrats, precis som du säger. Alltså det där är, och precis som du säger, att det förändrar någonstans. Alltså från att, för det var väldigt tydligt, var är rasisterna, nu är de alla. Och då är det svårare att ta tag i, och det är en didaktisk utmaning någonstans. Om inte annat, så här, hur möter man och pratar om det? Jag pratade med en vän som är lärare, som är en väldigt respekterad lärare, och som också är så här, han är väldigt så här, han har höga principer om allt möjligt. Han skulle aldrig berätta vem man röstar på, vet sådana grejer. Men han kom till en situation där hans elever frågade honom, sista han undervisade om samhällskunskap, är du sverigedemokrat? Och han kände sig tvingad att bara säga nej, är det inte. De röstar inte på. Och det fick mig att tänka, för han är inte alls unik. Det är något som många lärare gör. Och då tänker jag så här, sådana grejer, hur vi möter sånt och hur vi liksom har mänskligt behov av att distansera oss från rasisterna. Och samtidigt, hur behåller man sig då relevant till rasisternas barn, som är de vi har i skolan?
Ja, men det där är jättesvårt.
Och då, alltså det är också en grej att sätta finger på någonstans, för att vi vet inte vilka de är. Och vi möter massa elever som vi bara liksom antingen puttar över till liksom den där, nu är du en av dem.
Den onda sidan.
Eller så sätter vi dem i en omöjlig situation. De måste välja mellan sina föräldrar eller läraren, som det enda han säger om vad man röstar på är att han inte röstar på samma som mina föräldrar. Det är liksom, man fattar att det är viktigt för honom då, att berätta det.
Ja, och det där är skitsvårt. Ja, det. För att faktum är att jag tänker på det jätteofta, och jag tror att man tänker på det också oftare ju äldre eleverna blir på något sätt. För att jag är inte så säker, alltså så, för här pratar, de ska ju rösta första gången när de går här och sådär. Och det där är problematiskt, för att Det är ju faktiskt så att en av de största planerna man har som Sverigedemokrat om man skulle få makten i det här landet, det är att ändra skolan, eftersom skolan är ett så starkt politiskt instrument. Och att ändra skolans värdegrund och de idéer man har om skola. Och det är ju åt det hållet så att jag faktiskt på allvar inte skulle kunna arbeta kvar i skolan.
Om de fick makten och fick genomföra sina planer. Jag förstår det. Det är,
för att det är inte alls förenligt med den skollag och den värdegrund vi har i skolan just nu.
Nej, och det har varit, men precis, då blir man någon sorts nyttig idioter. Nu behöver vi komma in på någon sorts väldigt, väldigt mörk framtidsspaning. Som jag tänker att vi sparar lite på till framöver. Du, vi har gått igenom lite olika tankar om så här, skolan i stort och liksom, så här, vad har varit det stort det här året och så. Om vi ska runda av det samtalet lite grann, om vi ska hitta någonstans en landningsplats för oss. Vad har varit stort för dig professionellt det här året?
Spontant så har jag haft ett väldigt roligt år. Jag har jobbat jättemycket med skolutveckling på min skola. Hänt jättemycket. Jag har fått en plattform att göra saker jag har tänkt i teorin och så kan jag göra dem i praktiken. Jag har utvecklat ett samarbete med min kollega Annika, som också är förstelärare, så vi är två som driver skolutveckling tillsammans, vilket gör att det här året har blivit liksom att vi har tagit många steg framåt i det arbetet, vilket har varit väldigt nyttigt och roligt och bra. Det är liksom det ena, och sen så kryddade vi det med att åka till Kina ihop.
Ja, just nu är vi i Kina tillsammans.
Ja,
precis.
Och det där fick jag väl ord på, tror jag, eller vi fick ord på det som vi har farit efter, den här vikten av det kollegiala lärandet. Och att det inte, det fick vi som så här tydliga bilder och konkreta exempel på hur man kan jobba annorlunda och hur då undervisningen blir så där skitbra.
Precis. Det
ja, om du summerar ditt år på jobbplanet.
Alltså, jag har haft ett år som började ganska tungt. Förra läsåret var ganska tungt på många olika sätt. Vi gick igenom en konstig förändring och det börjar bli bra snart så. Men liksom det var ganska, det är många saker som tidigare har bara flutit på som har någonstans så här, nej, det har vi inte kvar. Och då har man så här, aha, vad har vi nu då? Så där har vi börjat. Och vi har under det här kalenderåret jobbat upp till att hitta tillbaka till mer och mer grejer. Så det börjar flytta bättre och bättre och liksom så. Och det är någonting positivt i det. Även om det fortfarande är, jag ska inte säga att det är så som jag vill ha den. Men det börjar liksom bli bättre och bättre. Och det är skönt att se att det finns någon utveckling i det någonstans. Det finns en ekonomisk teori om att så här, för att kunna skapa någon tillväxt så måste det först finnas förstörelse någonstans. Det kallas så här, creative destruction. Liksom. Det är lite så här, det finns inom många områden. Det är, så, det är samma argumentation till varför liksom det är bra med skogsbränder. För då förnyar man och föryngrar man liksom ekosystem. Det är lite samma grej någonstans. Så att jag tänker att på det sättet så har vi gått igenom en sån process. Och det har jag också gjort så själv, tror jag. Och det har varit väldigt nyttigt för mig som lärare att hitta mer mig själv och vad jag vill göra och hur jag vill jobba själv och hur jag vill jobba tillsammans med andra. Och så att det var bra. Ska jag bli ännu mer konkret så, jag har jobbat rätt mycket med våran skolas psykolog runt att utveckla, och framförallt inte utveckla, men för att jag ska ta till mig en metod om hur man kan jobba med att liksom utveckla elevers sociala förmågor. Det är utvecklat av en psykolog som heter Ross Green. Har du läst något om honom? Nej. Alla människor gör det om de kan det. Har någon grundgrej. Och då finns, har han utvecklat, det är lite samma som Bo Hejlskog. Han bygger på samma tradition. Men det här är att kunna ta fram en metod. Som jag säger, plan A, plan B, plan C. Hur man möter olika saker. Där plan A någonstans är att man säger till folk. Liksom sluta. Och då gör de det. Men hur gör man med dem som inte är mottagliga för det någonstans? Hur gör man för att möta folk? Och den metoden har vi jobbar med lite över ett år. Först hon och jag, och sen jag och mitt arbetslag och hon och så tillsammans. Och det har stärkt mig väldigt mycket i hur jag möter utmaningar någonstans. Det skulle jag säga att jag tar med mig.
Coolt. Men det ja. Och på någonstans, för då har vi ju liksom gjort någon slags utvärdering här nu då. Vi har ju gjort 40 avsnitt också snart. Nästa avsnitt är det sista.
Nästa avsnitt blir det blir inte alls det sista, men det blir det 40:e.
Det blir det 40:e, men det sista för året.
Nu
satte
vår enda lyssnare Fredrik kaffet i bronsrupen och sen är det klart.
Nej, men vi, jag menar inte att det blir det sista, men att det blir det. Och sista för året. Och jag tycker jag har lärt känna dig, Jakob.
Det tycker jag med. Det har varit himla roligt. Vi pratar om det ofta, att liksom det här grejen med att sitta ner en timme och prata tillsammans i typ en timme är väldigt utvecklande.
Det är bra.
Man hinner tänka färdigt. Du, vi ska runda av det här samtalet. Fortsättning följer om några dagar. Då kommer framåtspaningar för 2016.
Så blir det. God jul!
God jul!